Jag ska läsa ur Johannes evangeliet, det första kapitlet, och jag ska läsa de 16 första verserna. Johannes evangelium kapitel 1, och jag läser de 16 första verserna. Jag tycker vi kan stå upp och så lyssnar vi till evangeliet som har en sån fantastisk början. Jag läser i Jesu namn. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud, allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom som jag sade, han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd. Så tackar vi dig, Herre, för det heliga evangeliet. Vi tackar dig för att det är du som är ordet, och det är du som är Herre, Gud och skapare. Och vi tackar dig att du blev människa för att vi skulle kunna bli som du. Vi tackar dig för detta i Jesu namn. Amen. Amen. Det är väl värt att säga amen. Varsågod och sitt. Det är nära mellan änglasången om frid på jorden och skriet i Rama. Det är nära väg däremellan. Den här söndagen så är det ju i många kyrkor och många pastorer och präster som påminner om just skriet eller ropet i Rama. Alltså fasan som Betlehem drabbades av. Betlehemen omnejd när Herodes drar ut på mördarstråt med sina soldater. Det är väldigt kort väg mellan änglasången om frid på jorden och skriet i Rama. Men så är det ju i livet. Eller hur? Sorgen och glädjen, det vandrar tillsammans. Vi är väl medvetna om att det är på det sättet, att det växlar sannoliken. Och det är märkvärdigt med bibeltexterna som kopplar ihop, och man kan tycka att det är ju en hel värld emellan. Och ändå så är det så kort väg däremellan. Skulle vara rätt förskräckligt om inte det vore sant, det som den här evangelietexten vill understryka och påminna oss om. Att i skriet i Rama, i ropet från oss som lever i dödsskuggans värld, så är ett ljus tänt. Det var ju inte så att det var en överraskning av himmelens Gud som löste situationen med att själv stiga ner i barnets gestalt och bli människa. Det var ingen överraskning att det skulle bli en strid även då. För texten i den fjärde versen som jag läste om ljuset som lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Redan den versen talar om kampen och striden där mörkret attackerar ljuset. Men så snabbt i texten och så underbart nära ligger det i evangelieordet att segern redan utlovas i samma vers. Mörkret har inte övervunnit det. Det är sant att knappt tystnar lovsången förrän orden går ut om att alla gossebarn ska dödas i Betlehem. Nu 2000 år senare så kan vi fundera, vad blev det av frid och fred på jorden till människor som Gud har behag? Vad blev det? Frågan kan få sjunka ner lite grann i ditt eget sinne. När vi tänker på världen och vi kan känna faktiskt, fastän vi sitter i kyrkan med tända ljus och sjunger om segern som är vunnen, om Gud som blev människa, att vi ändå kan gripas utav rädsla. Tre gånger så sägs det i julberättelserna i evangelierna: var inte rädd. Var inte rädd. Det sägs till Maria, det sägs till Josef och det sägs till herdarna. Var inte rädda. De levde i den situationen där de faktiskt kunde peka på omständigheter som orsakar rädslan och mörkret. Och ändå så gör det gång på gång trefaldigt: var inte rädda. Och till oss som sitter här och funderar, vad blev det egentligen av allt det som änglasången utlovade? Eller vad blev det av alla de goda föresatser som vi ju har tagit, kommit överens om? Och ändå ser det ut som om det inte blir bättre. Blir det bättre där så blir det sämre där. 20-årsjubileum utav Förenta Nationernas barnkonvention. Den 20 november 1989 så kom världens nationer överens om att underteckna de 54 artiklarna som säger att överallt och i alla sammanhang så ska vi ha barnens bästa för ögonen. Vårt land har undertecknat det. Alla nationer i FN har undertecknat barnkonventionen, så långt jag känner till. Vilken strålande sanning. Och så kan man fundera, vad blev det av det? 20 år har gått. Och vi kan ju höra vad som händer med barnen. Ja, vi kanske inte behöver gå så värst långt bort, utan vi kan stanna i Södertälje och tänka på, vad blev det av den stolta parollen att alltid ha barnens bästa för ögonen? I den här församlingen så har det bara under de senaste månaderna hänt saker i familjer där ju vi vet att man inte hade barnets bästa för ögonen. I ditt eget sammanhang så är det säkert så som du kan konstatera att det räckte inte. Och då funderar vi, vad i all världen ska till för att vi ska våga tro att det ändå är sant, att det inte är så att mörkret ska segra? Var inte rädda. Var inte rädda för mörkret i världen. Var inte rädda för framtidens mörker. Var inte rädda för det mörker som människor omkring dig kan skapa. Om vi bara för något ögonblick ytterligare uppehåller oss vid julberättelsen, så vet vi att de som det hälsades till med de där orden, var inte rädda, hade sannoliken orsak att vara rädd för mörkret i världen. Hur såg det ut då? Det stod om Johannes döparen i texten här. Han som kom för att tala om honom som var ljuset, men inte själv var ljuset. När Lukas evangelisten berättar om honom, när han nås av Guds ord där i öknen, när han som en vuxen man har förberett sig för uppdraget, sitt livsuppdrag, då berättas det bara i en enda vers hur sammanhanget såg ut. Det var Herodes som var kung. Det var Hannas och Kajafas som var överste präster. Och så räknas det upp som skapar för oss bilden av den värld i vilken han levde när ordet mötte honom förnyat med kallelsen om att gå ut i världen. Sannoliken, det var ingen ljus och härlig värld. Herodes kan vi minnas berättelser om. Vi har nyss nämnt om honom när vi talar om mödrarna i Betlehem i omnejd som gråter över hans bud. Hur gudsfruktan var i det sammanhanget när Johannes började tala, det begriper vi när man till och med har tagit sig för att avskilja och tillsätta två överste präster. Man har gått helt bort ifrån Guds bud och Guds vilja. Vi skulle kunna tänka på den stora världen, hur det var ute i Rom. Men det räcker med de här ögonblicksbilderna för att skapa känslan av att de som fick budet om att inte vara rädda, de levde i en sådan värld. Den egna tillvaron som var deras var inte mycket att lita på. Jag vet inte alls i vilket sammanhang du lever riktigt så där. Till ytter kan jag ju känna till en del om er, åtminstone några. Men riktigt hur det är med tryggheten och tilliten över din vardag, det vet jag inte. Men ett vet jag, att vi alla känner igen oss, åtminstone om vi har levt ett tag, med Anders Frostensons sång. Ni vet han som skrev: lita inte på jorden, du vet ej hur länge den bär. Gator och torg och vägar som spindelväv är. Lita inte på lyckan. Lyckan är skör, som pärlor från ett snöre glider den isär. Så skrev Anders Frostenson, han som skrev så många underbara andra sånger om Guds tillit och Guds trygghet. Men när det gäller tilliten till detta nu, detta som är jorden, vägarna, gatorna, det som är min vardag, där är faktiskt det så att till och med lyckan är skör. Framtiden måste ha varit höljt i dunkel för de som nåddes av budskapet att de inte behövde vara rädda. Vad hade de att komma till? Flykten till Egypten. Vi sjunger gärna om Jesusbarnet, Gudsbarnet i halmens strå, och ser idyllen och tänker att det var så. Men egentligen dröjde det inte länge, och kanske det var den mesta tiden utav den spädbarnstid och lilla korta tid som barnaåren är, som vi skulle se flyktingbarnets ansikte om vi riktigt satte oss in i och förstod den situation som Guds barnet Jesus levde under när han flyr ifrån Betlehem till Egypten. Vi vet inte hur många åren var innan Herodes är död och han får återvända. Evangelien är alldeles tysta över den perioden. Det finns en del traditioner om hur länge det var, men jag är alldeles övertygad om att det var en längre period som det var flyktingbarnets ansiktsdrag vi såg hos honom som kom och bodde ibland oss. Längre var den perioden än det ängla skimrande barnet i krubban, även om den också var lånad. Framtiden var mörk. Men så är det sant, det som evangeliet säger, att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Halleluja. Mörkret har inte övervunnit det. Och vi ser det omkring oss också. Och vi är glada när vi upptäcker att det är genom människor av kött och blod som Gud än idag kan möta med förtvivlade situationer där bara rädsla är en verklighet. Det är inte bara 20-årsjubileum av FNs barnkonvention i år. Det är 20 år sedan vi såg de skrämmande bilderna ifrån Ceausescus Rumänien. Kommer ni ihåg dem? De fruktansvärda bilderna utav barn som var som skadade fågelungar. De låg bakom galler. Det är 20 år sedan. Jag läste nu i samband med det hemska jubileet hur en journalist hade återvänt till Rumänien, uppsökt en del utav de här barnen som vi såg på bilderna. Och det var en fantastisk berättelse som han kunde ge. Om barn som inte längre såg ut som rädda fågelungar. Utan barn som levde. Som hade fått en ny start. Som nu i vuxen ålder tackar för hjälp och glädje. Och tackar för ljus som hade kommit. Inte bara från människor utan också från den skapare som man faktiskt tillbad. En fantastisk berättelse och fantastiska bilder. En historia som säger att det aldrig är för sent. Att det aldrig är för sent. Utan mitt i en mörk värld där framtidsutsikterna är dystra och där omständigheterna inte vittnar om någonting annat än nederlag, där kan faktiskt ljuset bryta in. Är inte det underbart? Så är det. Och vi kan veta att det är så också i vår egen tillvaro. Och jag skulle vilja säga till dig som upplever att världen är mörk, omständigheterna förtvivlade och framtiden oerhört oviss, att det finns ett ljus som lyser. Finns ett ljus som lyser, som mörkret inte har övervunnit. Och det är klart att vi skulle kunna tala då om de här godhjärtade människorna. De som grep in och hjälpte barnen i Rumänien. Med människor som rörs och som sänder gåvan och som gör förvandling. Och du kan tänka på någon som skulle kunna komma dig till hjälp. Någon som kanske du hoppas ska ringa någon dag. Eller brevet du har väntat på. Eller meddelandet om att allt inte var så farligt som du befarade. Och så kan vi tänka på de goda händelserna som skapar en förändring. Och det är sant. Vi har rätt att vänta på det. Men det den här texten talar om, det är om honom som blev människa. Om Gud som i Kristus blev människa. Han är det stora ljuset. Det är rätt dramatiskt i evangeliet som Johannes skriver. Ja, hela evangeliet är så dramatiskt. Det finns två parallella uttryck som återkommer som ett tema i Johannes evangeliet. Det är liv och ljus. Och när man läser Johannes evangeliet uppmärksamt så upptäcker man att han menar att den som ger både liv och ljus, det är Jesus. Och då är det inte bara Johannes som vandrade vid Jesus sida som tycker det, utan Jesus själv har frimodigheten att påstå att han är livet och han är ljuset. Och han gör det vid ett alldeles speciellt tillfälle. Det är när det berättas i det här evangeliet om lövhyddohögtiden som firades årligen i Jerusalem. Och den högtiden firades av en alldeles speciell händelse i deras historia. När folket hade befunnit sig i flera hundra år i egyptisk fångenskap. Och så frigörs folket ifrån fångenskapen genom Guds under. Och att en människa ställde sig till förfogande. Och så vet en del av er, i alla fall kanske alla, om den där spännande berättelsen om de 40 åren då Gud vägledde folket riktigt bokstavligt. På dagen genom öknen den heta med att en moln stod. Det måste väl vara en molnformation som skyddade dem från den heta solen och som också anvisade vägen. Kommer ni ihåg det? Och på natten när det var mörkt så var det en eldstod, en eldpelare av något slag som vägledde dem i den mörka ökennatten. Och det där firade man alldeles speciellt i lövhyddehögtiden århundrade efter århundrade. Man öste vatten och man påminde sig om att Gud gav liv i den torra öknen. Och det är ju vid det tillfället Jesus säger att den som tror på mig, av hans innersta ska det flöda strömmar av levande vatten. Och den som är törstig, han kom till mig för att få vatten att dricka. Ni kan ju tänka er hur de som öser vatten och tänker på Mose och på Aron och på Guds hjälp i gångna tider. Och så står han där, mannen från Nasaret, och säger att det är han som har livets vatten att ge. Så händer under den här högtiden att man på natten tänder två stora ljus vid ingången till det allra heligaste. Och de två stora ljusen påminde år efter år just om den här molnformationen och om eldstoden som lyste upp den mörka natten och vägledde folket. Och Jesus är där tidigt på morgonen, precis när man har tänt ljuset förmodligen, för det där skedde ju på natten. Jesus är där vid templet, står det där i Johannes 8 kapitlet. Och så kan han inte låta bli, utan säger sanningen. Jag är världens ljus. Vad tror ni de tänkte runt omkring? Timmermannen från Nasaret. Helt vanlig människa som står där och påstår sig vara mer än vad de två ljusen symboliserar. Om en händelse för århundraden sedan. Men han säger att han är världens ljus. Inte bara Johannes och de som bevittnade det påstod att han var liv och ljus för världen. Han själv gör anspråk på att vara det. Tycker det är frimodigt. Finns ju en och annan, vet ni, som brukar säga att Jesus inte har sagt så mycket om att han är Gud och att han är frälsare och att han är undergöraren. Utan det är andra som har gjort honom till det. Min Jesus, som evangelierna berättar, han vet om och har makten och myndigheten och frimodigheten att säga det. Och han gör det därför att han vet att världen behöver livets vatten och behöver ljus i mörkret. Lovad vare Herren. Han är den. Men var det då inte bara människor där i Rumänien som skapade förändringen för de här barnen? Jo, så kan man se det. Men inte bara. Men det är så, och det vill jag säga till dig som söker Guds vilja med ditt liv. Som söker en mening med din tillvaro. Du kan faktiskt få bli den gudamänniska som en vanlig människa av kött och blod kan få vara. Du kan bli det. Och du kan få bli det för din omgivning, för den värld som är din. Det kan du få bli. Är inte det märkvärdiga ord? Jo, jag håller med om att det är märkvärdigt att säga så. Men hur var det vi läste här i texten? Hur var det vi läste? Det tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Halleluja. Den här dagen, kära församling, talar inte bara om mörkrets makt där i Betlehem över oskyldiga barn. Den talar om en möjlighet där vi kan få bli Guds barn och bli det redskap som världen behöver. Frågan är om vi vill det. Det som tog emot honom gav han rätten. Ordet rätten i gamla översättningen vet ju ni som har läst 1917 års översättning mer än den nya översättningen. Och då har ni det någonstans här i bakhuvudet, att det stod att han gav makt att bli Guds barn. Det är samma begrepp egentligen, även om vi tycker att det ligger mera pondus i begreppet makt. Han gav oss makt att bli Guds barn. Ska vi be tillsammans? Och vi ska be för oss själva. Så be att vi får bli ljuset i världen. Att vi kan få bli det levande vattnet för dem som så väl behöver det. Få bli redskap i Guds hand. Är det möjligt? Ja, väldigt mycket av gott kan vi göra av oss själva. Det är sant. Vi behöver inte Gud eller andra för det, utan vi har en god vilja, många och de allra flesta. Men ska det bli verkligt för evigheten, och ska det bli för den som behöver det som inte vi ser, som inte vi känner, utan vi behöver bli det alldeles för den som bara anden kan leda oss till, då behöver vi bli födda på nytt och bli Guds barn. Inte födda av någon mänsklig vilja, utan av Gud. Ska vi be. Tack Herre, för att det är sant att du har kommit och gett oss nåd utöver nåd. Vi tackar dig att det inte bara är mänsklig aktivitet i det att vi möter dig, utan det är du som är engagerad och det är du som föder oss på nytt till ett levande hopp. Vi tackar dig Herre för allt det goda som sker i Södertälje, som sker i vårt land och sker i vår värld. Och vi tackar dig för alla goda krafter som medverkar till att både barn och vuxna och gamla ska få det bättre i denna värld. Herre, vi ber att vi skulle få bli det redskapet. Och nu känner vi oss själva, men Herre, du känner oss också. Och du vet att vi behöver din hjälp och din kraft och den helige ande för att kunna utföra det du har tänkt. Herre, låt det ske. Vi tackar dig för ljuset som lyser. Tack att mörkret inte har övervunnit det, utan du segrar. Lovat vare ditt namn. Amen.